Välkomna till 7 rätt, en travpodd, söndagspodden som är den podden som är mera för er som är mer intresserade av sporten. Sen går vi vidare till att läsa listorna inför V75 som är på Mantorp. Gör vi sist i programmet. Innan dess så ska vi gå igenom veckan som har varit och V75 igår. Till min hjälp har jag avelshingsten från Värmland som lagt klockhandsken på hyllan och snart ska dubbla antalet avkommer. Kanske mitt under V75 200 meter hemifrån. När han inte sysslar med avel bygger han lite flygplatser på sin fritid och snickar barnmöbler. Även känd som Martin Olsson.
Vilken fin presentation.
Ja, varsågod.
Tack.
Vi har också med oss Jonas Korsdraget Heimervall. Som jag tror att jag läste förut, ett bra citat som jag hittade på din Twitter eller någonting. Trav är inget intresse, det är mer en störning. Redovisningsekonom, men i oss travkretsar kanske mest känns som då Korsdraget på Twitter och grundaren av den här spikraden som vi brukar avsluta varje söndagspodd med.
Ja, men det stämmer bra. Det är jag skyldig till.
Ja.
Tack för att jag får vara med.
Ja, tack själv. Jag tänkte på det förut. Du är faktiskt en ganska... Du var inte med och grundade söndagspodden. Men däremot så var ju redan från början en ganska stor del av den att vi tyckte att den här spontana spikraden var en jäkligt kul grej att göra på söndagar. Och ja, ganska bra poddmaterial. Så ja, nej, men tack för det.
Nej, men det är roligt och det är också kul att den här podden tar upp den delen som jag har lite mindre koll på, det vill säga själva sporten som du då, Oskar, framförallt är expert inom. Eftersom att du har dina hästar och ditt stall.
Och har ägnat mitt liv åt det.
Ja, ja, exakt.
Ja. Nej, det var ju det som var tanken.
Ja. Mm. Men jättekul att vara med igen.
Det var ju det jag ville med den här söndagen. Jag ramlade ju in i Marco och Tobbes podd där som går på torsdagar. Och de frågade om jag ville vara med som expert. Och sen så fick vi ganska mycket frågor och vi tyckte att ja, men det hade varit kul att göra någonting som är mer inriktat på bara sport. Det har faktiskt varit i kontakt med lite folk, Per Skoglund och några andra om innan. Men det var ju det där med att utan V75 så får man några som lyssnar 2 gånger och sen dör det. Så vi har ju V75 att tacka för väldigt mycket. Vad ska vi börja med? Lite hänt i veckan, eller? Vi hade i år, var det va? Jo. I Daudet Jad kördes bakifrån. Sista loppet under vintermeetinget. Från tillägg spurtade ner sista. Det ser ut som att kusken var hyfsat lugn. Men fångade in ledaren i sista steget som man plockar 20 meter på. Jag tror ledaren gick 10-6 eller någonting sånt där. Va? Och då plockade han 20 meter på den, gick 9-6, 9-7. Jag har inte siffrorna framför mig. Men gjorde ju en bra avslutning. Så väl inte ut och var kanske supervässad för det där. Men visar ju att han kan gå bakifrån också. Första obesegrade vintermeetinget sedan 87 kan man läsa på travronden. Nu kommer jag inte ihåg vem var det som var den. Ja. Sen är det klart, om man inte startar så många gånger är det ju lättare att vara obesegrad. Tror han startar 4 gånger.
Vad har han? 3 starter? 4? Eller?
4. Orasi var den som gjorde det senast 87.
Men, ruskigt spännande att vi även kommer få se han på svensk mark också. Om man får se på den här uppvisningen. Jag vet inte vem som skulle kunna stoppa han på Valla. Det är väl kurvorna emot i så fall.
Mm.
Men ja, vad var det igår? Det var kort distans och 20 meters tillägg, eller vad var det?
Ja, det var väl kort distans för att vara Vincent. Det var väl bara, jag vet inte om det var 2000, 2007. Jag har inte 100 koll eller faktiskt.
Nej, men ett riktigt roligt, som sagt, det kanske ni tog förra veckan, men ett roligt första drag till Elitloppet ändå, får man ju säga.
Vet, när kommer han presentera nummer två? Vet du det?
Nej, det borde väl, alltså jag för mig att han har sagt att de ska presentera några på lördagar, så det kan ju bli redan på nästa lördag, men jag har ingen aning. Jag har ju blivit expert på att vara killgissare numera, så att det är det jag gissar på. Men ja, det vore ju kul om det vore Francesco Sett som presenteras som nästa.
Ja, det vore riktigt pinsamt om han var presenterad nu i lördag, så har vi bara
Så vi missat
babblat
det, för jag följde inte sändningen. Nej, det är sant. Men det tror jag man hade läst om, hört om på något sätt. Så att,
Jo, det var kort distans för att vara Vincennes. Jag vet fan om de kör någonting kortare, då är det nog något speciellt. Han hade 25 meters tillägg över 2100, eller 2200 meter sprang han. Starthästarna gick 2175.
Stod rätt bra inne i loppet va? Pengamässigt.
Ja, jo, det får man säga.
Hur gick det för Jesse Prinn i det? Han var väl med i det loppet, eller?
Struken Jesse Perin.
Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju trist.
Ja, så dåligt. Ja.
Men det är väl en Malmqvist-häst, va?
Ja, precis.
Den vore ju också kul att se i något annat sammanhang hemma i Sverige.
5 år bara. Trolig deltagare av europeiskt mästerskap för ston. Jubileumspokalsdagen i alla fall. Men man kan väl tänka sig att den dyker upp i Elitloppshelgen. Det är väl ingen omöjlighet heller kan man tänka sig.
Om jag sa han så ber jag om ursäkt. Det jag menar hon.
Jag är rätt säker på att det är ett sto faktiskt.
Ja.
Så att det säger fel.
Men hon
Yes, det
var
stämmer.
hon på Elitloppshelgen förra året? Du som har
Visst.
listorna där.
Fan, var hon där? Var det inte hon imponerade något?
Jo, hon vann med Björn Goop
Ja, det
mot den här Joviality som
Niva.
man trodde var stenklar. I alla fall jag.
Ja.
Gick väl i dödens då, va? Det
Ja,
var ju något helt,
precis.
det var ju någon sån här sinnessjuk prestation.
Och jag vet inte vem som gick i ledningen för Joviality gick väl inte i ledningen. Hon satt väl någon
Nej,
ny
hon hade
kille
just
i
på
sig
ni.
också, men
Ja, hon hade just på
Tomsey-Bahre
nio. Jag
satt
kommer
väl till
fan inte.
ledningen. Ja, nu är det länge sedan. Det är inte
Ja.
lätt att komma
Kommer
ihåg.
gräva djupt
Jag
i
vet.
minnet.
Vi skiter i att killgissa om det här. Jag skulle kunna trycka igång loppet, men vi går
Gör
vidare.
inte.
Jag ser in. Jätteintressant. Ser ni gärna ännu en Elitloppshelg i något lopp. Jaha, vad har vi annars? Då då, Martin. Vi hade lite fler, va?
Ja, ämnen att ta upp tänker du? Ja, vill du hålla lite på V75 i lördags eller tänker du att vi
Jag
ska?
tänkte att vi börjar med övriga. Vi hade ju i Daudi Tiard, så hade vi, det tog ju slut på var det biljetter till restaurang eller till kongressen, slut på 35 sekunder. Och då är det ganska höga priser på dem.
Det är ju kul, men samtidigt så kan väl jag tycka att det är väl de som står där nere som gör Elitloppet. Sen om det sitter några i restaurangen, ja. Jag vill ju gärna se att det är smockat där nere för att det är det som gör Elitloppet.
Ja, och då vill det ju till att man kan se någonting, att det inte är som det har varit nu ett tag, att det är VIP-bord som tar upp de här bra platserna längs med staketet som jag gick på fram tills ja, de byggde för dem. Och så ställer sig folk upp där på de borden och så ser man ingenting. Det funkar ju inte. Då, alltså, vad var det vi sa? 300 spänn för att gå in på Elitloppet. Det är förhållandevis billigt. Det går ju att jämföra med, alltså det är ju en av de större idrottsevenemangen i Sverige, tycker jag i alla fall. Men om man tänker på stämning och alltså, det är alltså människor som övernattar där för att komma in. Det är ju hur häftigt som helst. Men om man bygger bort allting så kommer det ju inte folk som skapar den där stämningen. Du får ju inte den där stämningen inifrån kongressen. Den stämningen letar sig inte ut. Även om det är Jag har varit på kongressen några gånger. Det är jävligt bra stämning där inne också och folk applåderar och det liksom kickar igång. Men det är ju ingenting som når de aktiva. Då får vi
Nej.
ju,
Nej.
ja.
Och det är ingenting som händer.
Jag hade ju inte blivit
tre
ledsen om
eller
någon
fyra
hade
heller.
krossat fönstren. Det kan jag villigt erkänna.
Nej, men det är så att säga, för mig som en travintresserad, alltså så här, det är så mycket annat, familjefar, det är så mycket annat som ska klaffa för att jag ska köpa en biljett till Elitloppet den helgen än vem som presenteras som första häst. För mig hade det inte spelat en roll om det är Idaudi Tilliard, vilket jag har varit. Jag ska säga, jag har varit så här, jag trodde inte att jag skulle kunna bli imponerad över vem som var presenterad eller inbjuden som första häst. Men det vart jag. Ett otroligt jobb av Malmrot, ska man säga. Men för mig gör det ingen skillnad om det hade varit San Motör eller Francesco
Clickbait.
Sett eller någon clickbait. Ja, men clickbait var det. Du slängt mig på restaurangbiljetterna direkt. Men jag vill liksom så här, som du säger, det är ju så här, det är ju inte de man ser som sitter i kongressen som betyder någonting, för de sitter ju
som skapar stämning.
Sitter man i kongressen, ja, men då är det stämning, och efter lopp tre den dagen, ja, men då kanske man hör några applåder, och sen lopp fyra, lopp fem, lopp sex, så ökar de här successivt med alkoholintaget hos publiken oftast. Alltså så är det. Det är liksom ingenting att göra åt. Men jag tycker att Elitloppet, jag är fan sugen på att betala 500 spänn för en lördag- och söndagsbiljett för att komma in på publikplats. Det är jag. Eller vad det kostar. Jag minns, men det skulle jag verkligen göra. Om jag hade haft de så här friheterna i mitt liv att jag så här, ja, men kan jag boka upp mig lördag söndag den här helgen, men det kan jag inte, utan så här, det jag kan är så här, det är ju mors dag, det är, alltså skulle det finnas en möjlighet. Sen har jag lyckan att ha en väldigt förstående sambo, så att hon frågade förra året så här, men det är väl klart att du ska gå på Elitloppet. Absolut. Men just den dagen så krockade det med något annat stort idrottsevenemang i Stockholm. Nämligen ett Stockholmsderby mellan Djurgården och AIK. Som jag behövde prioritera. Ja, så att... Nej, men...
Jag tror inte att vi har något att säga om det.
Nej.
Faktiskt.
Nej,
hur många gånger om året möts de här lagen?
Nej, det är två gånger om året. Och okay. Elitloppet är en
många...
gång om året.
Ja, precis. Jag tänkte säga, det är till och med en slogan så här, liksom, Elitloppet en gång om året.
Ja, exakt.
Det är inte det där slogan, liksom, Djurgården vinner en gång om året. Alltså, då hade jag förstått, då hade vi velat gå.
Ja, Djurgården vinner ju aldrig där vi mot AIK. Så är det ju, det, tyvärr. För att min sambo som är AIK-are och jag är Djurgårdare, hon
okay, det är viktig,
fyllde i år den dagen,
Europa.
Kan man säga.
Men den delen tycker jag är viktig. Jag hoppas verkligen att de gör någonting. Jag ska testa och gå på det som kallas för Honeck, tror jag de kallar det för. Det verkar som att de döper någon uteservering efter Elitloppsvinnaren. Så jag ska testa det på lördagen, tror jag.
Och näcktältet, eller vad? Är det, men det måste, det är ju i kurvan, va? Eller?
Ja, jag tror det. Alltså, det är inte jag som har bokat. Jag var bara tacksam att någon gjorde det och sa, ja men fan vad nice. Mitt förslag var ju annars några av mina elitloppstolar. Men jag vet ju att numera när jag är drygt 30, till och med jävligt drygt 30, så orkar jag inte vara där så tidigt så att jag får bra plats längre.
Nej, jag var där en elitloppslördag. Jag tror att jag fyllde 15 år, så jag måste ha kanske varit 14. Men så här, vi kom ju strax in efter de som hade stått och köat, tältat, sprungit in. Vi gick in, fick de sista platserna på läktaren, E-läktaren tror jag. Riktigt roligt. Det är mitt enda så här, stora minne från
Vi
Elitloppshelgen.
åkte upp, jag och en kompis åkte upp dagen innan för att vi skulle vara där i väldigt god tid. Men vad fan, några öl kan vi ju ta kvällen innan där. Vaknar vi 10. Nej! Järnet ut i Valla. Finns ju inga bra platser. Men så går vi upp där bakom e-läktaren. Visar, men fan, där är det ju två platser som är lediga. Liksom. Så bara, ah, de här stolarna är trasiga. Och så kollar jag på dem. Känns för min MacGyvering. Lagade de stolarna givetvis och fick svinbra platser. Så vi löste det.
Guld. Perfekt. Ja.
Yes, vad har vi mer att prata om? Martin, som vi skulle ta upp.
Jag tycker det är lite intressant på de här. Jag har varit på den. Jag läser ju en del intervjuer. Och särskilt om det är sex, alltså kort distans, auto. Så är det två intervjuer man läser. Oavsett hur bra hästform och allting. Så har de gett upp på förhand. Och det är spår 8 och 12. Och då känner jag lite så här. Behöver vi ha de spåren då? Om det ska vara så jobbigt. Och finns det någon, kan vi ha ett startmoment som är rättvisare eller någonting, för att det är så här, ja, men jag har själv åkt på spelet för att jag bara, ja, men då tar jag inte din häst när du går och surar så där, då kommer de inte bli någon bra, och så oj, så löste det sig tredje ut och så vann man för att man är ändå en av de bättre hästarna. Det är så här, varför ge upp så brutalt när man har spår 8-12? Det kan ju skita sig enormt från spår 1, men det är inte lika vanligt att man säger det, att ja, vi får säkert fjärde in, det här blir skit.
Ja, går aldrig.
Nej.
Nej, men det går ju faktiskt. Men det är ju svårt. Jag tror att Bolle USM var det väl, va? Som vann på Örebro. Var väl den
Bell
första.
time.
Ja,
Den av
precis.
Daily
Men var det
Day, va?
den hade glittrat? Ja, förlåt. Fan, det där. Synd att
Och
vi inte
Bell
redigerar någonting.
time.
Ja,
Ja.
herregud. Ja, men vad fasen. Det är inte så lätt.
Nej.
Man är gammal, jag är ju jättedrygt 30 som sagt, 45 till och
Ja.
med. Nej,
Jätteknappa
men
50.
jag läste någonstans att det var den första V75-vinnaren över 2100 meter på Örebro. Och det var 63. De har alltså bytt distans på Örebro. Jag tror faktiskt att det var lättare innan, för då gick starten närmare kurvan och då var de yttre spåren hade högre fart, så då var det vanligare att spår 1 och 2 och 9 då, ibland även 3 kunde få en lite sämre start. Så det är tråkigt att de gjorde om det. Det finns ju några olika sätt. Jag kan väl tänka mig faktiskt att man låter starten gå lite tidigare. Jag vet att många tycker att det är jättehemskt, men alltså varför
Superhemskt.
inte? Ja, lite så att de som är långt ut får mer fart, för det är ju jättesvårt nu. Alltså när det är jämna lopp så är positionerna väldigt avgörande. Folk gillar ju inte spårtrappa riktigt heller, men ja, någonting behöver man ju göra där. Det är ju inte så där svinkul när det är hopplöst och åka heller, va?
Ja, men du startar ju, om du säger att du tittar på ett 400 meters lopp. De startar ju i kurvan med att den som har spår 8, den är ju typ nästan ur kurvan när starten går. Och den med spår 1 står ju nästan mitten på kurvan. Men då springer de ju lika många meter. Sen ligger ju inte hästarna kvar i samma spår. Men om de kommer och släpper dem strax efter kurvan så kommer ju 7-8 få lite katapulthjälp.
Jo, men det var ju det som var grejen med Örebro, så att det var så jäkla svårt med spår 1. Jag tyckte väl att det var en bra grej. Det var så tydligt där liksom att spår 5, 6, 7 var så oerhört mycket bättre. Det var jättesvårt att hålla ledningen från 1. Jag förstår inte hur det kunde vara ett problem, för du är ju liksom i rätt spår där från 1 och 2. Alltså, Så problemet med Örebro var att det var bra att ha spår 7. Ja, det var ju för jävligt. Fast 7 var faktiskt svårt också, för att alltså, när bilen släpper så nära kurvan, då går det så jäkla fort, så att, liksom, att hänga med där när man hade spår 8 var ju liksom ingen lek, särskilt inte när sen doseringen åt fel håll. Liksom. Men någonting sånt, låt bilen axa lite tidigare, alltså det tycker jag i alla fall, så att det blir ännu större fördel för de som har spår lite längre ut. Det är väl det jag kan tänka mig. Spårtrappa är ju en svår grej. Det är ju inte, alltså, hur ska man lägga trappan då? Att den ens har 30 000 mer på sig, det gör ju inte den, att den nödvändigtvis är bättre heller.
Nej, men det är ju... Nej, men det är ju många som har, ja, men tyckt till om spårtrappor, och ni hade ju, jag tappar hans namn,
Mattias
Stenby förra veckan, och han hade ju mycket bra att säga om spårtrappor, och framförallt istället för att ha en, som man har idag, en delad spårtrappa på lunch och så vidare, att man kör delad, men att man har en horisontell. Det tyckte jag var väldigt intressant. Alltså så här, det är en jättefin lösning på när man har en sån delningsproposition. Att det blir, alltså så här, för det gör ju ingen skillnad att ha en spårtrappa om man bara delar upp dem i de 12.
Nej, men du får ju 12. Du får ju, någon får ju spår 12 i vilket fall, så då kan det ju lika gärna vara, då kan det lika gärna vara den som har mest pengar. Sen trodde man ju kanske inte att de skulle vara så populära, så att det skulle vara så lite pengar som skilde. Men absolut, att göra det som han gjorde så är ju jätteintressant. Dela upp det på poäng tycker jag också skulle göra det jävligt intressant. Eller att ranka dem efter poäng och insprunget, och då få lite intressantare lopp. Det kanske blir den liksom som har minst pengar på sig men mest poäng möter den som har mest pengar men minst poäng, och då blir det ju jäkligt intressant. Eller om man bara har du lite poäng, så då får du chansen, för du får ett bra spår, då kanske du kan komma till även om du möter V75 hästar.
Men Oskar, du som är en tränare och kusk, det här med att anmäla hästar med spårförbehåll, vad innebär det egentligen? Alltså, för att det är ju också någonting som har tillkommit i den diskussionen om spårtrappor, att så här, ska
det,
man kunna
när det är
spårtrappor
så, ja precis, när det är spårtrappor så kan du ju inte välja, utan då får du gå in och så killgissa lite vilket spår du får baserat på vilka hästar som är anmälda, vilket blir svårt då när det är, det blir mycket jobbigare. Alltså det har gjorts några kalkylark och sådär kan jag ju säga det. Och det är svinjobbigt de sista timmarna innan anmälan, om man ska gå in och se vilket motstånd man får i de här delningsproparna, om man ska starta eller inte. Jag längtade efter mörka anmälan. Det är nästan bättre när man bara anmäler bara och ser vad man får. Men hela morgonen försvann ju, det går ut innan 9. Men... vad heter det? Nej, men så spårtrappor, då delas man bara in, eller delningsproppar då delas man bara in, och då får man inte göra några spårförbehåll, samma på V75 och V86 tror jag får ha spårförbehåll heller.
Men
spårförbehåll kan du lämna där du väljer upp till 4 spår som du inte vill ha. Du kan ju till exempel då plocka bort 12. Vanligaste i auto, då plockar man bort dem som man inte vill ha. Det vill säga då, oftast är det då att man plockar bort 7, 8, 11, 12. Även om 11 är ett av de bättre boxen, tror jag. Men ja, man brukar göra det i alla fall. Det är det normala där så att säga. Sen kan man ju ta bort bara något spår, vill inte gå ut från spår 8. Volt, så kanske man har en häst som man vet inte klarar 2, eller i alla fall att bli jävligt besvärligt, måste ha en rygg i volten, då kanske man tar bort spår 2. Eller man vet att den är jäkligt bakrädd, kommer att ta i för mycket när springspåren kommer bakifrån, jag väljer bort 5 menar jag såklart. Eller klarar inte snäva spår, tar man bort 2, 4.
Innebär det då att när lottningen sker, då är du redan Alltså om du får.
Precis, det som händer då, det är att man tar ju ut de hästarna som de som får vara med i loppet. Om de tas ut efter poäng så är det ju de hästarna med mest poäng som kommer med. Sen görs ju en spårlottning. Får du då spår 8, ja, men då plockas du bara bort och då kommer ju nästa häst som inte kommer med i loppet, då kommer ju den in där då,
Okej,
om inte
då
den
blir
också spår
man,
för bort.
då plockas man bort ur loppet helt
Du kommer
enkelt.
aldrig
Det är så här,
med, du kommer aldrig med, du kommer aldrig med i startlistan.
nej, okej. Så då är det så här, ja, men jag vill inte ha spår 8, 7 eller 11, 12. Så här, blir jag lottad till det, då är jag borta. Jag läggs inte tillbaka in i
Nej.
lottningsstången.
Nej.
Nej, okej.
Däremot så kan du ju göra så att alltså om det finns två lopp som du kan vara med i, då kan du ju, så har ju jag gjort några gånger, att vi vet i alla fasen, de ser ungefär jämlika uppgifter ut. Det kanske är ett autolopp och så är det ett lopp där det står tillägg och så man vet knappt egentligen liksom vilket motstånd som är lämpligast så att säga. Då kan man ju välja det ena och så ta spår förbehåll där och så kommer man i det andra. Jag har väl haft någon gång som vi sa, nej, nu startar vi inte från dåligt spår med den här någon mer. Då anmäler man tre gånger med spårförbehåll. Kommer inte med någon gång för att man får ju då 8. Någon gång tar jag bara bort till slut. Nej, men jag tar bara bort 8 och 12. Nej, okej, skiter i det. Nu anmäler vi bara spår 12. Ja.
Men alltså jag ser ju, alltså jag kollar ju sällan på propositioner. Förutom när det kommer till V75 och ja, men större sammanhang. Och där finns ju, där är ju det här alltid. Spårförbehåll inte tillåtet eller vad det nu är. Och i vilka lopp är de här kan dyka upp? Är det på lunchlopp,
Ja,
breddlopp
precis. Eller ja,
eller?
vardagstrav. Egentligen alla. Om du tänker dig lopp med mindre än 60 000 i första pris. Så egentligen är det bara lopp, generellt sett, bara lopp på alla lopp på V86 utan spårförbehåll. Eller i alla fall de som är planerade att gå där. Sen finns det ju flera lopp, och om något lopp blir dåligt eller för lätt på V86 så kan de ju ta in något annat då, med mindre än 60 i första. Och sen loppen som är tänkta för att gå på V75. Eller ja, om du tänker dig, ja men lopp med mycket pengar i, helt enkelt. Brukar vara
Där
utan
är det, ja men
spårförbehåll.
jag såg ju, jag har ju tjuvkikat lite grann på listorna till idag. Då fanns det ju ändå så här, ja men det här är mitt första val till proposition. Och det här är mitt andra. Alltså att det finns ju och sen
Där
så.
måste du alltid ta V75 i första hand. Även om det finns något lopp som går utanför som du kanske hellre hade velat varit med i. Samma, där vart jag lite bakrädd någon gång när jag var inkvalad till en V7-final och ville vara med i Harpers till exempel. Men då, där kan du göra avstick från det att inte starta. Alltså om det är ett lopp med mer pengar i första pris än vad det är i V75-finalen.
Ja, just
Så,
det.
det brukar det stå också att du måste välja. Om du väljer, alltså om du ska anmäla till propp 1 till 7 så måste du välja dem i första hand. Det brukar stå i propositionen.
Men Harpers är väl då alltid med på V75, den
Ja, precis.
lördagen,
Men
till exempel.
ja, precis. Men man brukar vara tvungen att liksom välja. Du får inte avstå V75-final. För
Nej,
någonting annat, så att säga.
okej.
Om du är
Ja, det är så
inkvalad.
pass. Okej, men då
Sen vet jag inte
anmäler man
exakt
inte
vad som
till
händer.
Harpers i sådana fall, om
Jo,
man är inkvalad.
men det gick bra. Det gick bra att göra det. Men jag trodde först inte att jag skulle få det när jag läste texten där.
Aha, okej.
Men det är okej liksom när det är mer pengar i första pris. Så är det OK.
Ja, men intressant.
Men
Då.
vad tror ni? Tror vi hade haft samma gnäll om vi hade tagit bort 8? Om vi hade haft 7 på första ledet, hade vi ändå haft spår 7-gnäll då, tror
Ja, absolut.
ni? Det tror jag också.
Ja, gud ja. Det är tråkigt
Men frågan
läge
är ju
nu.
vilka spår vill man ha? Hade man hellre velat ha 13 än 12?
Jo, alltså,
13
jag vet inte,
räknas ju som ett bättre spår i en spårtrappa. Du kan välja där om du vill Alltså det alternativet hade ju faktiskt varit lite intressant. Om man fick välja att gå ner i rygg på nian för oss på 12. Du får den möjligheten. Sen
Eller
är
så
väl, i en del
kör
länder
man.
så kör de ju inte att du, alltså jävligt iskallt att ha rygg på 7. Alltså när du har sport 12 får du välja på rygg på 7 och 8 som redan de har gett upp och backar. Så det är ju stenkört alltså. Men jag menar, i en del länder vet jag, när de har bakspår så kör de ju liksom, då har du ju rygg på 1, 2, 3, 4, 5. Alltså ha rygg på 5 är ju skitbra. Alltså du kommer ju nästan, alltså om man tittar på spår, alltså sporten, jag tror att 11 ligger ganska bra till statistiskt, förvånansvärt bra till. Du hamnar ofta
Elva
ganska bra.
sju.
9 är ju jävligt överskattad. Alltså 9 är ju bara tryggt för att ja, du kan inte hamna så punchigt på det. Men det är ju liksom lite mer sådär att man är rädd för att misslyckas. För att ja, visst, du är i andra spår med en gång så det kan inte bli så jäkla fel. Men det brukar inte bli så jäkla bra heller.
Men hur
Nej,
vore det om man
det är ju...
hade 12 hästar, 6 på 6 bakom ringen, 6 bakom och alla måste strikt ha sin rygg så att de är mer kompakta, bara 6 stycken är framme, 6 bakom.
Det är ju mardröm bara med någon som galopperar i främre, alltså fyran galopperar och liksom kastar sig lite åt lite olika håll. Det blir ju
Det blir trångt.
lite wild and crazy alltså. Men
Är det därför man har då, alltså en vanlig autostart, att man har två hästar per bakspår att välja på? Att du får så här, ja men så här, antingen väljer du att ha ett och två, så att det alltid finns. Om någon längre, alltså någon framför skulle galoppera så finns
Ja, det
det.
är ju inte ovanligt att någon får en tappstart. Då kan man ju
Nej,
välja att
det.
byta. Jag tror det. Jag vet faktiskt inte. Det har ju varit så länge jag har levat. Men jag kan ju tänka mig i alla fall att man tycker att det är lite stor risk att inte göra så.
Men är det Danmark som har 7 hästar bakom startbilen och ja, och har de ens,
Ja,
alltså
fan, det
när det är
har de på
kort
några ställen.
distans?
Charlottenlund har något special. Jag tror inte de är lika strikta i att det måste vara precis likadant överallt.
Har inte de springband på riktigt också? På
Jo,
någon
men de
bana?
är jättekonstiga. Jag var ju där och volta i deras motsvarighet till Harpers. Och så var det någon idiot där som sprang ut med något jättelångt gummiband och var i vägen så att man inte kunde ta ut volten någonting. Okej, men det verkar ju liksom rimligt ändå att man har de här gamla gummibanden. Från början så var ju de liksom istället för en laserstråle som det är nu, om
Fotosen.
du är igenom, om du var igenom då så fick hästen en snyting för att på och kör så släppte de ju de här gummibanden. Men då hade de den där igång och sen sa de klar och då sprang den där killen iväg. Jag bara, men vad fan, vart tog du vägen? Varför var du här till att börja med? Det var som någon asirriterande parkeringsvakt. Det var så skitotäckt och så här lite halvlöst gummiband som bara hängde där. Jaha. Nej, så jag förstod det inte. Jag är väl lite inne på att voltstart utomlands. Ja, kanske sätter upp någon lokal förmåga.
Ska vi prata lite om gårdagens V7 eller?
Det vore ju
Det gör vi.
spännande. Första barfotadansen
Ja.
2024.
Svårt det var att ta någonting bakifrån igår, va?
Ja, men nu börjar vi komma in i det där travet så det blir lite lättare för mig att man bara hittar en som springer i ledningen och så. Nej.
Inte du. Ja,
Om
nej.
inte man gör som Jackson och kör slut på Gyllings hästar och så då kan allt hända.
Ja, vilken var det? Var...
Ja, vi kan ta dem i ordning, vi kan komma dit sen. Jag tyckte det
Ja,
var
vi...
lite.
Ja, årets första barfotavinnare på V75 var Winner Brodde i alla fall. Kanske inte helt otippat.
Nej, det är med facit på hand får man väl ändå säga. Jag hade honom andra rankad. Men ja, och det hade jag väl främst för att sist han gick i spets så vart han bara spöad av Danao Daily Day. Och senaste starten var på tillägg. i ett voltlopp. Så det är liksom inte samma sak. Så att det var väl en rimlig vinnare då.
Ja, men lite spännande körning där. Dominik Wibb felade, ställde sig lite snabbt, men då det var Johan inne på, så att säga. Eller han såg att han tog ett felsteg, körde, han ställde sig, men då var det liksom lite, ja men fan, nu kör jag.
Ja, men han spetsar ju. Han är väl ute i nu på lördag också, ska vi väl säga. Jag har inte sett
vad du, spåren har fått. Nu förstör ju du hela den här grejen med att vi spontant tittar på listorna.
Nej, men
som jag
har ju ändå fuskat lite. Det är så här.
Är vi så säkra på att det hade blivit så enkelt om Dominic hade fått hållt stilen och hållit upp hela vägen?
Nej, men jag tror han är släppt ändå.
Det tror inte jag. Har Dante släppt med en kille som jag tror inte har släppt?
Jag för mig Dante sa innan att han var tvungen att ta sig förbi Johan, att det var liksom chansen. Aha. Att
vinna. Ja, men han sa han inte det, att och inte köra för spets som är upp föran. Att det var liksom enda chansen att slå han var ju att komma till ledningen.
Jag undrar om han inte åkte han inte ihop med Adrian också. Han visste att han skulle få gå hem om han släppte, och att det är svinlångt mellan Halmstad och Vombas.
Ja, nej, det är ju, så är det. Men jag tror att Triton, Dominic Wibb är bra, men han är bäst i ryggar. Så är det. Det skulle jag vilja säga.
Triton gjorde silverdebut, vart trea efter att Special Major med Magnus och Ljuset diskades för trängning. Sköt till bra, men... Så
jag
var
hade
det med
Special
det,
Halmstad... Major som ett platsdrag. Så fick jag rapporten när jag var på ett femåringskalas att så här, ditt platsdrag satt perfekt. Jag bara, yes, här, nu är dagens insatser är tillbaka. Sen bara fick jag två lopp senare. Så här, men vänta nu, han är inte där. Han var diskad. Ja, regelrätt ska man väl ändå säga, för att han gick verkligen ut alldeles för tajt.
För min del var det tvärtom. Jag svor ja, nej men titta, vad trevligt. Helt rätt dömt, kunde jag konstatera.
Ja,
och då fick jag inte ner mig mer i det. Ja, då fick jag in Triton.
Om någon vill veta min spelform här, så hade jag också plats på Special Major och spik på Mayor S som blev hängande sitt tredje spår och backade sist. Det var ju liksom också, tänkte att här blir lite körning, två, tre kör i början. Mayor S, han vill gå där fram i döden, så tog jag ner dem. Nej, blev hängande så bara, då skulle Berg skulle svara. Jag bara, aha. Ja, det är lite så går det för mig just nu.
Jag nämnde det också idag tidigare på Twitter, att så här, man med Robert Berg, kör han i dödens, då är det verkligen, alltså man vet inte vad man får. Alltså så här,
det är en faktor
att räkna med. Alltså så här, ibland, som jag tror att det var onsdags på V86, så hade han någon kuse som han körde stenhårt med som andrahandare, tror jag, i dödens, och vann överlägset. Jag satt ju bara och räknade ner till när han skulle börja tappa med sin kuse, men det gjorde han aldrig, han vann.
Nej, nu höll ju Innovation Love ganska bra också, men det är så här, ibland känns det som att om han har bestämt sig så spelar det ingen roll om det är typ samotör som kommer och ställer frågan, han kör.
Han är omöjlig att räkna på, det är jättesvårt alltså. Väldigt jobbig, för alltså de flesta är ju liksom, kan man ändå liksom gissa sig till vad de gör, men Berg är väldigt, väldigt svår.
Ja, men det är så, Magnus har ljus, och han kommer ju aldrig köra slut på sin häst i dödens, det vet man ju. Örjan Kihlström,
ja, det hände en gång förra
året. Sätt en lugn dödens någon gång, Robert Berg. Ja, så kanske
på Mantorp satt inte Örjan med en lugn dödens precis.
Ja, precis.
Vad var det? Vilket lopp?
Det var British Crown V86 på Mantorp, så fick han en sån här riktigt psykbryt och körde som en galning mot...
Var det inte mot...
Ja, det var, han tappade väl allt då?
Nej, det var inte... Ja, det var en DNS. Ja, nej, bygons. Det händer, men ytterst ovanligt. Nästa avdelning då, om vi ska ta oss förbi den första barfota dansen. Så barfota bak vinner Cassius Clay DA, och där jag sa där till Stefan att det där var Persson som vann, att det där var liksom urtypen av att ha respekt med sig. Han skrämde två konkurrenter i galopp sista 600.
Ja, det var ju, där är ju man liksom så här, jag var så här hela veckan bara, nej men alltså han är så mycket klassigare än de här. Han vinner ju lätt som helst, så bara oj vad han liksom är högt spelad. Sen började han bara tok trenda neråt och massa andra började liksom gå på andra hästar, men nej men Cassius, han vinner det här. Sen galopperar båda konkurrenterna då. Kanske jag hade vunnit ändå, men vad säger ni?
Jag tror att jag tror han plockar ner Rustico till slut.
Det tror jag också.
Det tror jag också. Men det är, ja men det är ett roligt lopp. Han, alltså så här, han kommer iväg från voltstart som han inte var, alltså ingen, alltså jag garderade honom. Jag hade honom två i min rank för Let Me In som galopperade.
Också galopperade i ledningen.
Ja. Det var sjukt mycket galopper igår.
Ja.
Det kan inte bara... En grej är ju för sig då kanske då att många kanske går lite väl mycket all in. Att de inte alls är vana vid att gå så lätt hästarna. Men
kan det inte vara det känns... också, Oskar, att om man går från skor en hel vinter till att ta av sig skorna, att även om man fixar normalt sett så är det som en ny grej, att det blir som blir lite ovant, även om man har gjort det flera säsonger i rad. Som man själv springer ut första gången utan kängor så känns det väldigt lätt liksom.
Jo, särskilt de här första gångerna när du kan, alltså om du kanske går från brodd med ordentligt fäste till barfota, men sen är det ju väldigt mycket vilken bana det är också, att det var förbud. Det var ju inte bara för att spelarna gnällde så mycket, utan det förekom ju liksom att, men, ja, vi skulle, jo, men vi sa ju att vi skulle prata om barfota, så vi kan väl ta och göra det nu då. Alltså, nu vet jag inte om alla som galopperade gick barfota heller. Det var ju väldigt många galopper igår i alla fall, men grejen är, för att få fäste med brodd, då får du ju tag i en bana som är frusen. Och det var ju intressant idag. Nu vet jag inte hur det var på Halmstad igår, men jag konstaterade när jag hade kört galopp idag att det stod minusgrader i marktemperaturen på Eskilstuna idag. Och det var väldigt hård bana alltså. Och när banan är väldigt hård och bara lite uppe på, då är det svårare att få tag i den barfota också. Och när hästarna småslirar lite, då blir det ju då att det sliter väldigt mycket hov också. Men det blir ju svårt att få tag i den. Det är ju liksom när den är precis lagom mjuk så där, då sjunker liksom hoven ner och du får tag i det där riktigt ordentligt. Men om det är bara lite grus och sen är det stenhårt under, då får ju liksom inte hoven tag i någonting exakt så. Sen är hoven helt fantastisk och kan ju liksom få fäste på en berghäll ibland liksom.
Men är det så att om du så här, nu kastar vi skorna. Hur har du gjort i träning innan? Tränar du med skor eller tränar du barfota?
Det är jätteolika.
Det är
alltså, jag har ju som oftast provat, alltså, framförallt när jag var yngre, då testade jag ju definitivt. Sen började jag jobba hos Svanstedt då, och så då åkte vi därifrån utanför Skara ner till Jägersro med någon häst sådär, och så skulle hon gå barfota och fråga om han skulle, ja, om vi skulle testa det i värmningen. Jag bara, absolut inte. Men jag bara, nej, okej. Vadå, vi ska åka så här 40 mil, testa om hästen kan gå barfota, och det gör vi i loppet så här. Jag bara, jaha, ja, det gick bra. Och Glenno sa det liksom, att ja, men han har sån känsla för det, att 90% av fallen så funkar det ju. Sen så funkar det inte ibland, och det är lite trist, men så det där är lite olika från tränare till tränare. En del testar innan, Andra testar inte alls. Det är också en del som kanske gärna låter, det brukar jag göra, alltså för att stärka hovarna, och det är bra för hästarna. Det är alltså positivt för hästar att vara barfota. Det är ju så de är skapta. Så att om man liksom har träningsmöjligheter för det, så jag brukar gärna låta dem gå barfota en liten stund i slutet av en skoperiod till exempel, så att det stärker upp hovarna och de vänjer sig vid att vara barfota och sådär också.
Okay. Men det jag är ute efter naturligtvis är så här att, ja men ska du ut och testa och rycka, jag vet inte,
Tusan
norska huvudlaget eller vad man nu kan göra för olika saker. Det testar du ju på träningsbanan innan du gör det i lopp. För att, antar
Jo,
jag
men
vet
ja.
inte, men
Ja, men om man säger en norsk reagerar hästar sällan så där extremt kraftfullt på.
nej.
Oftast så räcker det att du bara testar att göra det i boxen. Får man en extremt kraftig reaktion, då kanske man ger sig ut och gör det. Och det är väldigt olika. Man får ju liksom känna sin häst där. Rycktussar, där är det nästan skott pengar på om man inte har testat det
Ja,
innan.
okej, ja.
Och
Då,
Lindqvist fick se en
och
riktig
det är öronen,
smäll.
eller hur? Vi pratar om dem. Den
Precis,
där
rycktussar
rycken.
gör öronen. Ja. Dra ner en norsk är oftast ingen jättegrej.
Nej.
Sen reagerar ju hästarna väldigt olika, alltså jämfört med när de är lite trötta i slutet av ett lopp jämfört med om man gör det i träning och de har mycket krafter kvar. Då blir det en väldigt kraftig explosion liksom.
Var det inte
Jämförelsevis. Ja,
Nej,
fortsätt.
men var det inte någon så här stor lopp för inte så länge sedan där någon efter loppet drog, om det var norsken,
Okej.
eller liksom så här fällde ner norsken eller fällde upp vad man nu gör. Så här, i efter, alltså när man är på väg mot vinnarcirkeln i princip, bara för att så här
Men
publikfrieri.
det var väl en norrman som drog norsken i segerdefileringen? Var det inte den du tänker
Så
på?
kan det ha varit.
Ja, världens snabbaste segerdefilering.
Ja, men det kändes så här, folk som jag följer i alla fall, de vart ju lacka på det här. Att det var...
Okej. Okay. Ja, nej, den är jag inte koll på. Men i
Nej.
alla fall, alltså hur de reagerar på, alltså om man inte får riktigt fäste, och så kan det ju vara även om du har skor. Det är ju inte så att du har garanterat bra fäste med skor. Ibland kan det ju
Nej.
faktiskt vara så. Alltså är det lite snö i banan, då har du nästan bättre chans med barfota än med sommarskor om man säger. Så hoven funkar ju som regel. Sen kan det ju vara svårt att veta hur, alltså även om du testar i träning, så alltså hemma så kan du ju sällan köra neråt 0,8 liksom, för att se hur det funkar.
Nej,
Och det blir en helt annan grej när det är, men för att få den där riktiga första barfota-effekten, då ska det ju vara en ganska bra bana också. Men det är nog kanske för många som man kanske testar lite för tidigt. Men det är ju så, alltså har man en häst som är lite på gränsen att kunna vinna, ja men ta, vad heter det, någon som galopperar, nu hittar jag ju ingen bara för det. Nej, det var fan bara betrodda hästar som galopperar i det här loppet. Nej, men säg att man har 2% chans, ja men då kan man ju lika gärna chansa kanske, för du vinner ändå inte. Liksom, Vikens cashflow i det här loppet
Tappar
står ju
poäng.
2%. Vi körde gunga. Jo, men ja, ska du safea då och så blir sjua, då kan man ju lika gärna chansa och sen aha, nej, det funkade inte, han var inte riktigt mogen för att gå barfota. Det är ett bra läge att testa och gå all in så att säga.
Så är det, absolut. Martin?
Ja, nej, jag tänker lite så här med barfota. Vi som spelar i alla fall blir väldigt så här, ja men när vi ser det här röda i listan så det blir lite nästan man kan slentrian sträcka hästar som det lyser rött på. Och jag känner lite så här, ja men hur mycket gör det liksom Oskar på, det är klart att det är från häst till häst, men det känns lite ibland som att den här utrustningsdillen är lite större hos spelarna än hos aktiva. Att Vissa hästar kan det ha en supereffekt och vissa vet man kanske, det är ingen del att spela när man går med skor, men generellt så känns det som att är det så stor skillnad mot små, små aluminium tåskor eller barfota?
Nej, men alltså en del hästar är det ingen skillnad egentligen. Alltså,
Det är bara
men grejen
banan
är ju
är
den att
snabbare
off.
då, när de går barfota.
Ja, precis. Nej, men grejen är ju den att alltså, de såna här riktiga racerskor så att säga, de håller ju oftast inte mer. Alltså de håller ju mellan 2 till 14 dagar. Eller en häst som går med kanske lika bra med päronskor som barfota, men den kanske inte kan gå med päronskor i mer än en vecka, för sen så blir det för mycket tryck på strålen, alltså den sjunker in för mycket. Eller, alltså, så att de här tävlingsbalanserna är väldigt mycket jobbigare än att ha träningsdojor, ta av dem, köra racet, sätta på träningsdojorna igen. Det är liksom det smidigaste. Mycket jobbigare att få till en bra träningsbalans. Du kan ju sällan ha samma skor bak om du ska ha bra fäste, om du inte har en häst som kan ha järnskor och, bak. Men vill du ha aluminiumskor, då behöver du som regel ha fräscha nya aluminiumskor, och fram så kanske du vill ha något, antingen något superlätt eller som jag sa, en päronsko eller vad det nu må vara, så är det betydligt, det tar ju liksom, ja, det kostar ju en tusenlapp mer att sko om en häst än att bara ta av skorna och sätta dit nya igen. Så att där de frågar, ja men om du inte gör någon skillnad, varför tar ni av dem då? Jo, för att det är mycket lättare, helt
Så
enkelt.
egentligen kan man tolka lite barfota som att är de mogna och går barfota och har hov för det, så gör man det för att det är enklare än att slå på någon komplicerad sko. Och går de med skor bak, fram eller runt om så är det förmodligen för att de inte fixar barfota för tillfället av någon anledning.
Precis, att
Och
de
kanske
känns bättre.
inte just kanske att det har så mycket med prestationen att göra, utan de går på det de funkar bäst på, helt enkelt.
Ja, men det som är intressant är ju egentligen, är hästen optimalt balanserad? Liksom, det kan ju vara så också att alltså, om du har en häst som har dåliga hovar, den kanske inte klarar av att bli omskodd. Du får gå på träningsbalans. För att du inte, ja men du kan inte ha på några andra skor, det kan vara sömhål eller man måste i så fall limma, och det är en annan procedur. Så att
Men
det som...
Oskar, om låt oss säga så här att du har en häst i träning. Du hade han i start för en vecka sedan med skor. Har han på sig de här skorna i liksom så här till dagligdags?
Det är väldigt olika. Alltså en del hästar sliter ju skor så att det liknar ingenting.
Nej.
Och kan liksom inte, de kan liksom ha aluminiumskor i ett par dagar. Medan andra kan ju ha samma skor hur länge som helst. Och du kan liksom, men du får liksom ta av skorna, verka, slå dit dem igen. Så det är
Men
väldigt, väldigt individuellt. Och det
okej.
beror ju också på vilken typ av sko det är. För om man säger som päronsko som jag nämnde där, den avlastar ju trakterna så att det blir ett tryck mitt på strålen. En del skor kan ju bli väldigt positivt att ha i en vecka, men längre än så blir det för mycket tryck. Andra hästar är ju väldigt beroende av att man har silikoninlägg som avlastar hela, så att de använder hela hoven. Medan en U-formad sko belastar ju bara hornet då. Så att då blir det för mycket tryck för en del, och då får de problem med hovleder eller ja, får ont i hovarna och sådär. För de är helt enkelt för tunga för att inte belasta hela hoven. Så att det är väldigt individuellt, men väldigt många hästar kan ju ha, alltså om jag har någon häst som tävlar på vintern som ska gå lätt, ja men då kanske jag har på den. Då kör jag oftast med sulor och sådana här silikoninlägg då, många gånger, men då är jag ju på den kanske aluminiumskor med brodd, och de håller ju ganska länge.
Börjar tappa dig lite. Kan du göra något åt
Ja, det var ju tråkigt. Är det fortfarande så?
men nej, vi hör dig. Det gör vi. Så att,
Vänta, vet ni vad vi gör? Vi pausar lite så försöker jag åtgärda det.
Ja.
Yes, då är vi tillbaka. Något förvirrade om vart vi var vad gäller det här med barfota, men det är väl en sån här grej som vi tar upp det allt eftersom helt enkelt. Det man kan tillägga är såklart att en del hästar som slår på sig en del, ja, tar man bort skorna så sticker det ut lite mindre från hovarna om man slår sig mindre helt enkelt. Vi går vidare. Årets första barfota dansare i guld vart nummer 6. Four Guys Dream, André Eklund. Jag sa till Martin här förut att de kallade Ultion Face, som väl ändå är en av Sveriges mest kända hästar, för Uliton Face hela tiden, vilket var lite kul. Nu är ju då jag mannen som inte säger Mama I'm Home, Mama I'm Home, utan istället Moomin Home, som några lyssnare mycket glatt konstaterade. Och det lär inte vara den enda hästen som jag säger fel. Jag skulle tro att jag säger fel på i princip alla franska hästar. Lite förvånande, både Sweetman och Eddie Bear felade från start. Och då var väl det roliga i det här loppet över, när inte Heart of Steel kunde svara upp någonting.
Det var ju varit schackmatt direkt. Lite kul och intressant att se att här valde ju alla att bara fota dansa förutom Eddie Bear. Och det här är ju rutinerade här, så det var bara att slänga av skorna som vi var inne på innan.
Ja, Eddie Bear felar ju omedelbart. Han har ju gått barfota fram förut, men valde ju nu att ta skorna på. Men felar ju ändå.
Det blev väl inte så mycket till lopp efter de där två försvann. Nej. Så var det ju inte det loppet som jag hade hoppats på. Jag såg fram emot det här loppet, och sen så kunde väl egentligen André Eklund ge väldigt billiga 150 000 till Four Guys Dream-kretsen.
Mm. Ja, den var ingen snack. Det var det inte. Och till de som på något sätt ville säga att André Eklund var ett kuskminus på Four Guys Dream, så är det ju inte det. Jag är en person som gärna kollar statistik och tittar mycket på det. Och ja, vem är det som kör Four Guys Dream i vanliga fall? Det är Stefan Persson, va?
Mm.
Ja, han hade väl en... Alltså, ja, men André Eklund ligger över i procenttal när det gäller det. Men
Procent där, alltså André kör ju väldigt mycket mer egentränat. Ja. Så där är det ju väldigt mycket matchningsmässigt. Stefan Persson, nu får han ju många första val, men om man kollar på catchisar, som vi kallar dem, de som alltså kör åt andra, så är det ju, om du tänker Magnus A. Ljuse, nu kör han Sweetman till 41%, som kanske får några procent extra på grund av att det är han.
Absolut.
Men han hade ändå stått i 39-40% om någon annan hade kört. Mm. Alltså, absolut inget ont om Magnus. Han blir ju första valet av väldigt många för att han har varit så duktig hela tiden. Men Stefan har ju kanske fått jobba sig upp, särskilt i V75 kanske han väldigt ofta kanske kör de som Magnus redan har valt bort. Så att liksom, och bara kolla procent så där, kan ju vara svårt. Jag tycker väl att de är ganska likvärdiga. Skulle jag sätta upp dem kanske jag sätter upp Stefan före, men jag tycker nog att André är ju en jätteduktig kusk, det är väl inget snack.
Ja, han gjorde inte bort sig, det ska man inte säga. Jag tycker att det var en kul omgång, eller ett kul lopp, med att Sweetman fick inte sin första kusk. Four Guys Dream fick inte sin första kusk i och med det här. Alltså att det var någon slags rokad där.
Kan inte vara en intressant spaning ändå, liksom det här med Magnus A. Ljuse-tjatet att alla vill ha han. Men Adrian känner Sweetman bäst. Kanske det håller han i trav.
Oh ja. Jag vet inte när han felade sist.
Att man alltid ska ha den bästa catchen alltid sin hästa. Men bygg upp något med en du tror på som är lojal istället. Det tror
nej,
jag
men hade inte Ultium Face
nej.
Nej, men upp, så hade han ju inte, så hade han kört.
Han pratar ju mer generellt. Ja.
Mm, ja. Ja.
Att Sweetman kanske hade stått på benen med Adrian här, för att Adrian känner Sweetman. Det vet vi inte. Men,
han är ju
men
aldrig galopperat typ, eller?
Intressant.
Det är kul med de här typ Flash och Lozano, att Flash fortsätter, att de liksom att de, man bygger ekipage kontra att bara catch det och hoppa runt på olika hästar. Jag tycker det där fick man ändå lite så här, ja men Adrian och Sweetman, det är ju ett ekipage. Nu vart det ljuset som ska vara bättre och den hoppar från start.
Mm. Om Adrian hade kört galopp nu, då hade ju han haft en bra idé om varför. För han känner ju hästen. Nu kommer ju Ljuse kanske kommer ge jättebra information efter vad han vet. Men han har ju inte kört hästen någon gång förut. Så han vet ju inte om det var normalt. En del hästar är ju normalt sett på ett visst sätt. En del kan kännas jättedåliga ända tills loppet går. Ja, det finns ju jättemånga. Men en intressant grej. Vet ni när Sweetman galopperade senast?
Men har han galopperat någonsin?
Ja, det har hänt ett par gånger att han har galopperat. Okay. Men senast var 1 mars 2023 när han gick barfota igen. Efter att ha
första gången?
Yep.
Ah, bra spaning!
Den var intressant.
Det skulle jag sagt i fredags.
Ja, förlåt.
Eller lördag.
Ja, det var ju inte en tanke på att Sweetman skulle galoppera kanske.
Nej, det är inte
han har gjort det fåtal gånger, typ så här en gång om året eller någonting sånt där.
Nej, men jag gjorde ju min analys var ju att Forgay Stream är snabbast av alla från start. Sweetman är ingen startkanon och han trycker sig till spets ofta. Och när han är där så är han ju oslagbar. Och hade han lyckats med det i lördags så hade han blivit svårslagen. Men det gick inte den här gången. Får se hur det går på lördag.
Hon kommer ut igen, ja. Det återkommer vi till. Nu ska vi se, jag tänkte jag skulle kolla på lite öppningar här. Men vi går vidare till V754.
Ja, men öppningar. Ja, den vill jag ha. För att Ultium Face, han hade spår 10. Han hade rygg på Sweetman, tror jag. Och Sweetman galopperade tidigt. Och han öppnade ändå typ så här fjärde snabbast på hela dagen med, från spår 10.
Tredje till och med.
Tredje till.
En 0-4 och 7 första 200. Och då är han ju liksom en längd efter. Så det var ju alltså Four Guys Dream 1-0-3. Festival of Speed samma lopp då 1-0-4 och 1. Ultium Face 1-0-4 och 7.
Det här ska vi ha med oss när vi kollar igenom guldloppet på Mantorp. För att jag har inte sett vilket spår Ultium Face
är. Just det, du har inte sett spåren.
Nej, men det har du, för du har tjuvkikat.
Nej, jag har inte ens öppnat. Nej. Jag har ingen aning. Men intressant, Lady Beluga öppnade 1.05 första 200. Det var ju i lopp 2, det var ju i Storeliten som kördes utanför. Där vår vän Olga Utska var ute och var ruggigt bra som trea från dödens som vanligt. Femte snabbaste sista 200. Lady Beluga är också på topplistan snabbaste sista 200. Ja, men fan vann det? Det var ju lite unikt.
Ingen utan Olga.
Nej, precis. Vem vann Storeliten?
Betting Pacer med Jeppson.
Det är lite snyggt. Alltså att Lady Beluga är med bland de snabbaste öppningarna och absolut snabbaste avslutningen får ändå inte vara med där. Betting Pacer avslutade nästan lika snabbt, eller nej, Lady Beluga avslutade 1.08.2. Alltså hon är helt makalös när hon kommer där ute i banan. Det går så fort. Det är helt fantastiskt. Lady Beluga, ja. Sen är ju Olga är ju De är ett annat fenomen.
Nej, det är... Okej, det var guld.
Och storelit.
Sen hade vi... Står vi...
Ja, jaman.
Precis.
Sia Lloyd. Också ganska odramatiskt lopp.
Ja, ja. Några galopper där också, om jag inte minns fel. Som...
Mm. Ja, men alltså, hon kommer till ledningen och därifrån... ja, då ska de vara bra. La Ferrari de Marche trodde jag skulle få ett upp, men hon kommer fram ganska smidigt. Men en sådär bra häst kommer till ledningen, då, ja, då är det ju svårt. Mommy, I'm home. Fick sista
Mom, gången. I'm home.
Ja.
Mom, I'm home. Vart 8 fick pengar på det. På 16 och 2. Drog in 5 000 till sina glada ägare. Eller stolta ägare. Det där är ju lite sådär. En del kan ju tycka då att nej, men vad tråkigt. Och kanske många kan tycka att nej, men fan vad tråkigt var 8. Men jag kommer ihåg första gången som jag tog pengar på V75. Det var jättestort. Alltså jag var fan exalterad över det. Det var skithäftigt.
Ja.
De är ju liksom med i, och slåss där. Så att... Det ska man inte förakta, men ja, Sia Lloyd var väldigt lätt, får man väl ändå säga.
Mm. Ljus, det var ju rätt offensivt där med att han såg nästan Bonnie Vibb som ja, för, rankade han ju först i det här loppet. Jag vet inte riktigt vad som hände där, för det var, då kom ju inte in i matchen alls. Kommer
det,
inte ihåg
hur loppscenariet var. Alltså, de här på tillägg. För det var väl tilläggslov, La Ferrari de Mange och Katruska Font, va?
Mm.
De blev ju ändå 3 och 5. Så att, och det var ju inget som någon räknade med. Jag kommer ihåg att det själv, jag bara, nej, Katruska Font, han har ju gått ut mot någon Gotcha, nej, inte Gotcha, skit vilket. Han har gått ut mot ganska bra hästar. Så jag bara, det här måste jag få in på mitt system på något sätt. Men ja, det gick inte hela vägen då. 5 blev den hästen. Men i övrigt, alltså det var ju inget snack. Sia Lloyd, bäst av alla.
Sen hade vi omgångens dunderskräll. Får nog erkänna att jag missar faktiskt det här loppet. Jag ber om ursäkt, Vilma Karlsson, som ja, där får vi snacka framtidsman, tänkte jag säga, men framtidskvinna.
Nej,
verkligen.
Det där loppet var, ja, men det var klart.
Alltså jag har en fråga, alltså här undrar jag verkligen vad, jag vet inte, Jeppson kanske fick körorder av Jonas Hylling att du ska köra till spets och kör så länge lampan lyser, oavsett om du kommer till spets. Och var det inte så vet jag inte vad Jeppson pysslar med.
För, med vilken häst?
Med 7 Kardin. Alltså, ja. han bara körde och blev ju aldrig nedsläppt. Och sen ja, sen så stannar ju inte så konstigt med i sista kurvan. Jag... Som sagt, jag vet inte om det var så här att de sa nej, men kommer du inte till ledningen så är det ingen idé att du ens kör loppet. Typ. Vissa hästar funkar ju bara där framme, men det såg konstigt ut. Jag tror till och med det fanns möjlighet att krypa ner bakom. Jag vet inte vem han körde mot. Jag tror det var Patricia Bo kanske, som heller inte tog sig mot.
Nej, det han kör för
drivning efter 500 meter. Han kör mot Knockboots Miraz och Sven Dyberg som är 3-procentare. Själv var han en 5-procentare, så jag vet inte. Ja.
Förstår ni vad syftet är?
Vill inte
titta på det, men jag själv körde på, gick all in på Katon som, ja, rusar typ. När det kommer ut i klass 2, då är det bara att köra. Det är, så här, det är klart att den kommer...
Rusar typ? Jaha. Det är, ja. det är positivt, menar du?
Ja, men det är ju inte det. Men... man vill ju inte heller missa när det händer att, alltså så här, den har ju vunnit med, alltså ledat lopp med, vad är det, 100 meter, 200 meter, och hållit till mål. Och det
Mm.
det misslyckades han med nu. Han tänkte sig
det är inte så lätt att göra det. Det går ju liksom 11-8 första varvet. Sen kör de på där i 15 tempo, men ja. Nej, men det är lite det där. En del får lite panik när de inte får. Nej, han går ingenting i dödens. Ja, men han lär inte gå något i ledningen om man lägger max speed efter 500 meter heller, så att tror man får nog lite väl mycket, men det där är ju lite, man får en feeling, tror att någon ska släppa. Så är det ju alltid.
Mm. Ja, och det tänkte väl säkert Dyrberg, tänkte väl säkert, vad ska jag ha den här ryggen till? Båda var ju inte så hårt betrodda.
Nej.
Och då blir det väl lite så att båda ser en chans att få köra i ledningen som lite skrälle odds liksom. Hade Vancouver High kommit eller något sådär, så hade ju Sven säkert släppt.
Mm. Ja. Nej, hon körde perfekt där, Vilma.
Det var det där sprack i alla fall.
Krävdes nog en helgradering. Typ lät så som på Vilma också, att hon var rätt förvånad. Och sa väl lite att fick väl loppet kört precis efter bästa
förutsättningar. 11 och 8 första varvet när det inte har varit några tider under dagen i klass 2 var väl kanske lite oväntat. Men så kan det bli när det är två ganska jämna hästar. Ja, så kan det vara.
Helt kommer enkelt. Vi till dagens dubbel 1 då.
Knock Boots med Asma för övrigt sexa i mål men diskade för trängning, så det var inget.
Aha.
Han höll faktiskt ganska bra, som man får säga att Sven Dyrberg gjorde rätt i, som försökte svara. Sen gjorde han väl rätt i att ge sig lite så där, kan man väl säga, för att det var väl han kom ju i mål.
Sexa i mål och diska för trängning, vad är det?
Jo, men det är samma som ljuset
vart där, som det är inte som att bli tvåa i mål.
Nej, men du ändrar ju ändå ordningsföljden. Alltså, du hade inte blivit sexa om du inte hade trängt dig ut, och då ändrar du ordningsföljden. Det är ju inte mot spelarna. Du ändrar ju ordningsföljden mot, alltså, du tar ju pengar ifrån den som annars hade blivit sexa. Som i det här fallet då kaviaren, Katon och då är nu då, så hade Pontiac, som var den som tog sista prisplaceringen, den hade inte fått några pengar alls då. De hade du tagit på grund av regelvidrigt beteende, eller vad man ska kalla det. Så att det är väl helt rätt, alltså, om det nu behövdes. Sen kan man väl säga
från ett spelperspektiv. Ja, nu var det här.
Spel är ju skitsamma om det inte. Det var top 7, va? Det var fan top 7. Ja.
Så du kan förstå, men ja.
Jo, men vi har ju domare som ska skita i spelet.
Så jävligt mycket. Men nitiska.
Det kan finnas en liten sån här att de kollar lite nogare på det här på ett top 7-lopp kontra ett lopp där sjätteplatsen inte betyder någonting.
Mm. Det tror jag också. Absolut. Vad tror du?
Jo, det gör de ju, men det ska ju inte spela roll. Men sen är det klart att de vet att det blir mer uppmärksamhet än endast den som är nia i mål. Det kommer att vara många fler som uppmärksammar, och det är klart att de kanske tittar på det. Men man ska ju lägga samma energi på det. Sen är väl känslan lite att de struntar lite grann i det om det inte är topp 3 placeringar många gånger. Men det är ju ingenting som de ska göra.
Jag har inte sett den här situationen, men jag hade ju, det är ju
sällan... han hade ju rygg på Jeppson där då, som tvärnitar i och med att den var tokslut, och då blir det ju lite att dels så blir det ju det kan vara svårt att ta sig ut ur en rygg som står i princip still, för att du dras bakåt så pass fort, och sen så att det blir liksom att man blir i vägen för någon när en häst kommer bakifrån snabbt liksom. Sen är det ju också så att man kanske får lite panik. Man har lagt så mycket och så tar man sig ut helt enkelt.
Som spelare så här, jag är oftast inte brydd som V75-spelare om topp 3. om det inte är, alltså jag vill veta, vem är vinnaren? Det är det jag vill se. Det är så här, det är den jag har på min radar. Det spelar ingen roll om det är, ja, men det är väl klart att jag tycker att det är skillnad av min favoritspik eller min skräll till 2% står i målfoto med varandra. Men den som är först är ändå alltid först. Men jag tror aldrig att jag har varit med om, eftersom att jag sällan spelar singelspel. Så den här Knock Boots Mirats, så hade ingen aning om att den var diskad som sexa. Det hade jag aldrig ens reflekterat över. Men jag hade ju ändå i första avdelningen den här är det Happakanga system, femman, Special Major. Jag bara gick ut med på mitt Twitterkonto och jag bara, ja, det här spelar plats på den här, det är pengarna tillbaka och lite till, det är liksom det är hämta hem. Och så får jag höra i en privat chattgrupp att så här, jävlar vad fint han spurtade hem den här andra platsen.
Så jo, bara, yes, det var
det var fint. Det var... Och sen så här, va? Nej, han var diskad. Ja, han gick ut och störde tydligt en häst. Som... Han tog en plats han inte skulle haft, Magnus Djuse.
Ja.
Och nu är han tyvärr då avstängd helgen när det är Bjerke V75. Tråkigt, nej, ja, för honom. Ja, jätte trist att han fick den avstängningen.
Fan, han är från Östersund, han är nästan norrman. Det är ju klart att han Bjerke är stor.
Ja.
Men ja, om vi ska gå vidare till V75-6 så vann ju faktiskt min första rankade häst, eftersom min första rankade blev struken. Och Melde Indigo var ju min andra rankade det loppet.
Ja, det är lite imponerande.
Men, 2%. Men det hjälpte ju inte så mycket med tanke på vad som hände i loppet innan. Och jag var också så här, ja, men när man har, alltså jag är så här spelare framförallt, då behöver man behöver ha kunskap, man behöver ha tur och självförtroende. Och jag saknar minst två av dem just nu. Och då blir man ju så här, nej, men jag spikar med Bindigo liksom. Det finns ju inte att man är så fräck eller låser med Frankie liksom, utan man, nej, men då målar man ju på för att man har ju en skräll där. Och då har man ju 7-8 stycken. Och så spelar det ingen roll att man var lite nöjd över att man sett en 2%. För jag hade ju med alla ändå typ.
Mm.
Men nej, men det var liksom bara så här. Robert Berg, barfota bike, lång distans. Ja, den där är, alltså det är en bra häst som kändes lite bortglömd nu. Så jag bara, nej, den där ska vara med tidigt.
Han hade nog lite tur egentligen att de blåste för den omstarten när han tacklade So Far Away Ås där, fyran där som skenade i varje start och orsakade var lite komiskt. Han försökte att berätta för dem där att nej, men du, ja, så borde inte jag gå barfota. Nej, han har tagit av sig en sko, tog lite tid och förordning på. Men skenade ju sen i princip varenda start från spår 4. Men jag vet inte riktigt vad som hände, men Berg fortsatte bara rakt utåt och liksom tacklade honom där. Det var kanske lite tur att det var omstart, för att han hade ju fått en tappstart själv, för han liksom brakade ju rakt in i 4. Det var en jättemärklig situation, men ja, till spets och bomba på sen i alla fall.
Ja, men det blev några omstarter.
Det var det. Men han så förra vi Ås.
Den alltså, mellan,
jag tror att hans vinnar odds föll från typ 11,5 efter första till 8,5. Jag undrar om det har med att göra med så här, han var så jävla klar i första starten, men han galopperar ju bara. Det. Ja, nej, skit i det.
Nej, man väljer ju något annat spel helt klart när man ser hur han beter sig. För det var ju ganska tydligt. Jag trodde faktiskt att André skulle bara köra av. För det såg ju i princip otäckt ut. Det såg ju framförallt hopplöst ut. Men har man inte så mycket att förlora. Jag har faktiskt haft en häst som felade i alla omstarter. Travade i femte. Jävligt otippat. Och den gick iväg.
Gick iväg.
Vann den? Tyvärr, det hade varit en asbra story om jag vann, men nej, jag tror att jag varit fyra eller något. Ja, och sen Utah Southwind var väl bäst. Cormac Leitner tycker jag gjorde ett ruggigt bra lopp också.
Jättebra
Den där
lopp där,
Cormac
Conny
Leitner är
Glittner.
en fin häst alltså.
Verkligen.
Nej,
Den där
men
explosive möter skulle man ha någon med direkt i Mary Martin.
ja, jag skulle gärna vilja ha en avkomma efter explosiv mäter faktiskt. Gärna en
Ja,
hingst.
vi får se vad det
Nej.
blir. För de som inte vet så har ju jag och vänner, en av dem är en jättegod vän, min fru, har Catwalk Ima efter Maradja dräktig med Explosive Matter, och det finns lite intresse från Martin och någon mer där att vara med på redan från början, från födseln, och det är väl en jättekul grej. Det har vi inte gjort någonting med, men fan, det skulle vara kul att göra någon liten grej av. Man tänker, jag tror vi
Lösa ut
tänker
Mantorp på lördag.
precis,
Vad
precis.
skulle det kosta en vanlig människa som mig?
Oj, det känns som att det är någonting som jag får ta fram till Mantorp på lördag. Och man blir ofta lite deprimerad när man tänker på hur mycket ett föl har kostat jämfört med att bara köpa en färdig produkt.
Men
Måste
då
jag
kan
ju
det
vara helt
vara,
ärlig.
man kan ju till exempel ha så här dop för hästen, eftersom
Oh ja.
den inte har något namn.
Fölet kommer att födas ganska nära Ullared också, om man vill ha någonting att blidka frugan med. Jag har köpt en häst som vi kan åka och hälsa på när vi åker till Ullared. Ja, till exempel. Brokvarn, gamla, det som hette Broline förut. Där Explosive Matter stod då förut. Så att, ja, nej, men det ska vi såklart ta fram. Det kostar ju såklart inte lika mycket som när en häst är i träning första levnadsåret. Men det ska vi absolut ta fram lite siffror på. Det har faktiskt hänt förut sådär att man har haft, en del vill ju då vara med på en häst som en starthäst, ska den helst starta. Alltså, jaha, kan den inte starta förrän om 3 veckor, då är det lite segt liksom. Och jag tror att många tänker att den ofta är så, men det förekommer ganska ofta faktiskt att många säger liksom, jaha, men ett föl, men det hade varit jättekul att vara med på, liksom varit med redan från början, att man tycker att det kanske är lite fusk att kliva in när de är färdiga lite så att säga. Och skulle det då vara någon som man kanske tycker är en superstar, alltså de får man ju inte, de blir ju inte till salu, oftast inte i alla fall. Så att, det är klart att det allra roligaste att vara med från början sätter ju dock lite krav, tycker jag i alla fall, på de som har fölet, att det ska komma lite information och så där. Sen är det ju så att alltså, en häst växer. Det händer ju inte jättemycket spännande, så att informationen man kan få kan ju vara lite begränsad. Men det skulle ju absolut vara jättekul att göra någonting av en sån grej. Sen vet jag inte, jag tror att Explosive Matter är ganska lämnar ganska jämnbra på hingstar och ston, men vi får väl se.
Och Mara där som
Vi tar det på
morfar
lördag.
gör det inte mindre intressant.
Nej,
Du ska med
Maradja
Martin,
som...
tar vi det.
Jag tror att Martin inte hörde. Vad säger du, John?
Jo, vad säger ni?
Nej, Martin ska med. Han kan inte hindras av att han får en avkomma just den här helgen.
Nej.
Det
Samma
kommer...
stor är det.
Det vet jag ingenting om.
Lite risky att lägga alla ägg i samma korg där, Martin, men
Den
samtidigt.
första blev ju så lovande.
Vill att mina nötter som inte kan någonting av trav ska gå på det här snacket och köpa en andel. Och så får inte du vara med.
Jo då, Martin,
Martin,
klart att
Martin får
han
vara
får vara med. Han
med.
får vara med på föl. Nu återstår att se om han får vara med
Mantorp.
på V75 på Mantorp.
Nej, men kul det ska bli. Åka till
Yes.
Mantorp på lördag.
Det
Jag är
hoppas vi.
där, du är där.
Vi
Martin,
har
vi
ju.
får se om han är där.
Ja. Det vet vi nog. Det kan nog bli precis. Det kan nog vara så att han är där klockan 2, men inte 2:15. Så
Så kan det vara.
det
Det är
märks. Då fick vi lite problem med andra delen av 7 rätten travpodd. Så att nu spelar jag in
den delen här med spikraden med Marco, som det faktiskt blir en spontan spikrad för då. Vi har måndag. Jag gjorde ju den här söndag kväll. Ja, fick det värsta problem som sagt. Så då får Marco kliva in här. Välkommen Marco.
Tack.
Vi väntar väl inte på någonting. Vi är alltså lördag 16.20. STL bronsdivisionen 21.40 out. Då börjar vi med på Mantorp.
Yes, då har vi 12 ekipage till start. Nummer 1, that's it.
Efter Make It Happen.
2, Esposito.
Efter William.
3, Vanity Flair.
Jalibuku.
Du försvann då, Oskar.
Oh. Vanity Flair är efter Jalibuku.
4, So Far Away Oz.
EL Titan.
5, Dr. Yu.
Victor Joe.
6, Frankie Godiva.
Efter Ridley Express.
7, Hipster K.
Sebastian K.
8, Balotelli Face.
Mosaic Face.
9, Moses Boko.
The Chelsea Boko.
10, Ryszewski.
Quite Easy.
11, Winterburn.
The Ready Cash.
Och 12, Melby Indigo.
Efter Ridley Express. Kan konstatera att det var alltså Moses Boko, efter Chelsea Boko, Balotelli Face, Mosaic Face, Hipster K, efter Sebastian K. Alla de är alltså samma uppfödare. Dr. Joe, Victor Joe. Hade vi någon mer? Ja, det var ju de som var samma uppfödare. Jag vet inte, fasen om inte Esposito samma ägare som William. Ah, ja, det var väldigt många som har använt sina egna instar. Det var lite kul. Ovanligt mycket.
Vilken tog du här igår ikväll då?
Jag tog Esposito.
Ja, det var den jag fastnade för också. Men nu ser jag procenten här. Det är lite fusk. Men, eller fusk och fusk. Men man blir inte ställd av procenten. Men det ska man inte bli spontana spikraden. Så. Ja, jag får säga Esposito, men jag får 65% köper inte.
Du kan ju välja bort den. Men vad heter det? Vi skulle kunna ta med Roger Elbrings rad också när vi ändå är igång här. Tar också 2 Esposito. Roger Elbring är ju alltså sportchef på Mantorpstravet. Yes. Men ja, procenten som är nu, den kan man väl nästan bortse ifrån, va? Eller vad tror du?
Det tar ju lite lutning mot vart det barkar liksom.
Jo,
det
kommer inte, Esposito kommer ju att bli
10% liksom.
Nej, precis. Nej, men Esposito kommer ju att bli favorit. Kan vi nog räkna ut. Men
går det stänga av procenten?
Ja, du kan välja precis. Om du klickar på anpassa så anpassa kugghjulet. Så väljer du vad du vill
ja,
se.
Jag brukar ju göra allt här på telefon, inte på datorn. Ja, sak samma.
Det blir för komplicerat. men nu för tiden faktiskt, om man har det i inlagat läge, så får du samma. Om du kan välja att göra olika listor. Du kan göra olika listor och då kan du ju bara ändra dem som du vill. Och då kan du ha lista 1 som är mobilen och lista 2 som är datorn till exempel. Men jag kör ju bara samma. Då får man välja vilken info man vill ha. Det som vi tyckte var lite kul med det här loppet var att det var ett helt gäng som startade i igår, som vi sa då, lördags alltså. That's it, So Far Away Oz, och det var Dr. Joe, men nej, det var i lördags han var med. Nej, men det är ett helt gäng hela omgången. Melby Indigo var ju definitivt med i lördags, han vann ju då Fixportal den här gången. Väldigt många hästar som går från Halmstad startar vecka Mantorp faktiskt. Kan det finnas olika anledningar. Dels är det samma upptagningsområde av hästar. Många bor i närheten. Men sen kan det också vara så att V75 drar iväg lite längre härifrån vad det lider. Har jag inte kikat på. Jaja, i alla fall. Vidare då till klass 2. Lördag 16.42. Ungefär då hoppas vi väl att du ska ansluta Marco efter ett dop.
Ja, jag hoppas att det kommer till första start i alla fall, men vi får se. Jag kommer när jag kan.
Yep.
Då håller Vad hade ni för veckans alkoholfria öl? Och hålla en sån till mig i logen.
Ja, jag lovar. Det ska vi nog kunna få till. Klass 2, 2140 volt start. Ja, kör.
1, panna cotta dock.
Efter Beanie MM.
2, gliding eagle.
The bold eagle.
3, Armand D.
Orlando Vici.
4, Knut Rapid.
Efter Maradja.
5, My Great Pretender.
Infinity.
6, Lightson.
Yarabuku.
7, Skywalker.
A Mysterious Love.
8, Bix Tobi.
Efter Tobin Kronos.
9, Van Kish.
Raya Mirchi.
10, Village Party.
The Illustrious.
11, Jackie O.H.S.
Efter Oasis B.
12, Fastnet.
The Dream Vacation.
Svårare att uttala namnen när jag hittar rätt vinnare. Inte min starka sida. Folk brukar tycka det är underhållande att lyssna på.
Ja, men det är väl huvudsaken. Det är underhållning mer än tips, som några förebilder sa när de var igång.
Det kan ha varit lördag hela veckan.
Ja, vad säger du här då?
Ja, men jag har följt Lightson nu ett tag. Det känns jobbigt att gå bort från den nu. Örjan Kihlström, nummer 6 där.
Ja. Glädjer mig att du tar en Jarabuco när jag själv har en tvååring. Jag faktiskt äger 45% med, eller jag och min fru äger 45%. Katalaya efter Catwalk Ima, som är ett Maradja-sto då. Så Jarabuco på Maradja har vi igen. Så det är kul att det är några som springer efter Jarabuco. Kul att se dem på V7.
Vad tog du själv igår?
Bix2Bee. De var ju väldigt uppåt på honom i årsdebuten som var i Maggans tidiga ungdomsserie där i början på februari. Sen var han ute på Mantorp och vann. Ja, ett lopp som man givetvis bara skulle vinna på en lite tung bana. Men den vet jag att de hade väldigt, väldigt höga tankar om. Och Margaretas tidiga unge serie där, som man gjorde i årsdebut, brukar vara tuffare än enklast 2. Så att jag tror att han kan göra sig gällande. Sen är det spår 8, är alltid lurigt. Så vi får väl se vad det blir med det. Då är vi kanske inne på lördagens höjdpunkt. Vi har STL Gulddivisionen, Oasis B's lopp, 2140 Autostart, avdelning 3. Ska vi kanske säga också, om jag inte redan har sagt det.
2140 Autostart, Gulddivisionen. 1, Ostryck.
Kenta Ball.
2, Clickbait.
Också Kenta Ball.
3, Rome Pays Off.
Muscle Hill.
4, Super Nice.
Orlando Vici.
5, Ferrari Sisu.
Jolly Boko.
6, That's So Cool.
Classic Photo.
7, Ultimate Face.
Efter Joke Face.
8, Heart of Steel.
Can't Have All.
9, High on Pepper.
The Ready Cash.
10, Eddie Bear.
Make It Happen.
11, Sweet Man.
Gish Kronos.
12, Order to Fly.
The Order by Fax. Det var som du sa, Eddie Beer med flit. Och sen Oscar, va?
Jag vet att jag måste provocera dig. Tack till honom.
Ja, vi har ett gäng här som startade nyligen faktiskt. Både Eddie Beer och Sweetman galopperar ju bort sig i lördags här på Halmstad. Vi hade en liten spännande grej med Sweetman, var faktiskt att sist han galopperade var ganska exakt ett år sedan. Det var första mars på Jägersro och första barfota efter att ha gått med skor hela vintern. Så jag vet inte om man är lite känslig för det, eller alltså att man helt plötsligt tar bort skorna, eller om det bara varit en tillfällighet. Det vet man inte.
Så där info kan du skicka med mig och Tobbe till Torsbaden istället för att ta upp den en vecka efteråt.
Det kanske inte var någonting som jag liksom, fan grabbar. Exakt ett år sedan.
Jag har hittat det här.
Tänk på det. Det är en sån analys man går in och gör liksom.
Frågan är väl hur stor favorit Tyon Pepper blir.
Precis. Ja, och går det att gå emot? Det som väl är lite intressant är väl att en sån som Rome Payton gillar att vara med långt fram. Clickbait tar ju ledningen. De säger ju liksom, ja, 100 meter i start, de är väl clickbait i ledningen. Alltså säger man ju ett andetag, det går ju liksom inte att stå emot. Sen är ju frågan där, det är vad heter det, årsdebut på clickbait. Rome Payton tycker jag var väldigt positiv på Örebro.
Verkligen.
Kan vara så att de vill hålla lite högt tempo och inte ta upp för att släppa fram Hyon Pepper. Ja, och så går de en 10-tid full väg. Det är ju inte lätt. Sen blir mitt val blir ändå Hyon Pepper för att det är det logiska, men det finns många scenarier där man ser att det blir svårt att ta sig fram.
Och det är bra hästar emot. Vem kan Hyon Pepper dra med sig fram när den går sen? Vem får ryggen på den?
Vem man får i rygg, menar du?
Vem som tar hans rygg när han går framåt?
Ja, precis. Det lutar väl åt Eddie Berg. Alltså, jag ser väl ändå, alltså, risken är ju lite också att han hamnar ganska långt bak, för att Hyon Pepper har ju inte varit så där snabb, och särskilt ifrån bakspår kan ju det vara lite svårt. Så jag menar, Eddie Bear som har rygg på Rome Pace Off eller Supernice är ju snuskigt snabb också. Han kan ju faktiskt vara före Hyon Pepper nästan direkt. Så att risken är ändå att Hyon Pepper hamnar ganska så långt bak, och väljer de att hålla ett högt jämnt tempo och någon går ut i tredje spår före honom, då blir det ju inte lätt. Sen är det ju roligast så att han bara vinner. Oavsett.
Jo, alltså för de som går på sina raka första hästar så är väl Hyon Pepper en perfekt sån. Ja. Eftersom triaderna vi har kollat på. Men vi som gillar spelvärdare bakom, så det är ju inga dåliga hästar emot. Liksom. Det kan hända saker. Och
ja.
Som det ser ut nu på procentlistan så är det ju jättekul att gradera. Liksom.
Clickbait var ju aktuell för Elitloppet förra året. Gör årsdebut nu. Rome Pays Off som sagt verkar ju gilla att vara med där framme, och han hittat formen, så vet jag inte, alltså, det är väl inte omöjligt att de bara kör, håller ett lagom högt tempo. Ferrari Cici är ju mest stark. Ja, Ultion Face är väl kanske den som man kan tänka sig körs väldigt offensivt, för att kanske då hoppas att man vill välja att släppa ledningen med clickbait i årsdebuten, vilket väl inte är säkert. Det är en sån sak som är värd att kolla under hela veckan, hur de tänker med clickbait där. Ja.
Mm. Ja, jag tror Rome Pays Off är värst emot, som jag ser så här direkt.
Ja, det tycker jag. Ja.
Ja, det är min känsla i alla fall. Jag har inte analyserat mer än 2 minuter.
Nej, precis.
Sen Eddie Bear, om den får ryggen med och går framåt. Så.
Precis, det är lite där jag tänker, om det blir lite fart på det. Sen så behöver vi ju inte liksom försöka lura oss själva. Alltså, alla tror väl att Hyon Pepper har bäst vinstchans, men man ser ju några scenarier. Det är så pass många bra hästar med, så att det skulle kunna häxa lite. Alltså, är det bara, han skulle vara bara totalt överlägsen, då kommer han ju bara kunna kliva fram. Men nu är det så pass kvalitativa hästar, så är det inte säkert att det bara liksom går att komma fram i dödens hur lätt som helst, om de håller ett liksom lagom hårt tempo hela vägen. Men jag vet inte, det blir jättekul att se. Det slutar väl med att någon felar, alla går ner på innerspår, Jorma glider fram i dödens och bara mosar och sitter i ledningen 500 kvar.
För jag tror inte att det är sånt lopp där han liksom får respekten med sig så mycket så att han ger bort det till honom. Liksom. Jag tror inte.
Nej. Nej, det hänger väl egentligen bara på att ta dem upp, hur mycket de tar upp. Jag tror inte, det är väl ingen, alltså om han är framme utvändigt 1100 kvar, om han kommer i tredje spår och är framme, då är den hästen som är i dödens, eller den kusken släpper ju. Det är ju mera liksom, kommer att hålla sig så pass rejält tempo så att han inte kommer fram.
Adrian har inte känt för att släppa, om han sitter där. kanske blir
Nej, men det är lite det man tänker. Om han laddar för att komma fram dit direkt. Han har ju, det var väl ändå
ja, har kostat den speed.
Jo, men jag menar om han är först fram där, det var ju årsdebut. Ja, det var årsdebut i lördags. Från bakspår där han var femma. Det är ju mycket möjligt att han får lite feeling. Han har ju kört rejält med den där förut. Så att det,
ja, men nej, här så får vi ändå säga High on Pepper i söndagspodden.
Låter
Jag antar att du var samma.
Ja,
Martin har väl också samma.
Och Roger med. Så Roger, och den Roger vi nämner, om jag inte har sagt det, så är det Roger Elebring på Mantorp-travet där. Yes, då efter tredje avdelningen, då är det som vanligt, då är det fjärde avdelningen.
Yes.
Som är ett klasslöst lopp, som Martin sa. Det är ingen särskilt STL-lopp, utan det är bara ett vanligt trevligt race. 21-40 volt start, tillägg vid 390 000 och högst 975. Ja, medelstans 100 000 i första pris. Och du får då äran att försöka uttala häst nummer ett.
Jotek Breitaut.
Efter Nunzio, en belgare är det. För övrigt.
Två. Apollo Probet Carl.
Efter Going Kronos.
Tre. Brain Game.
Efter Anke Lasse.
Fyra. Optimum Bank Robber.
Efter The Bank, inte helt otippad.
Fem. Yucatan Diamant.
Efter Gustav Diamant.
Sex. Caravaggio Jet.
Efter From Above.
Sju. Caught Red-Handed.
Efter Express Bourbon.
Åtta. Gloria Stonna.
Efter Broadband.
Nio. Victoria HH.
Victory till och med. Efter
tio.
Victory Joe.
Tio. Woodbank.
Efter The Bank.
Elva. Jade Sisu.
Efter Ready Cash.
Tolv. Fighter Simone.
Orlando Vici.
Tretton. Tasherit.
Maradja.
14. Bold Knick.
Bold Eagle.
15. Flash Teamer.
Efter Symphonic Hanover.
Ja, vad ger du för betyg för mina uttalar? 1-5.
På Poitek var det ju bra. Victoria HH som är en femårig vallack. Tänkte jag, nej. Den
Victoria HH, jag vet. Det var fel. Jag kom på det med att jag sa det.
Ja, det är så jävla lätt hänt.
Men du vet inte vad den benämner sig som.
Nej, det vet man ju inte. Den kanske vill heta Victoria. Ja,
precis.
Ja, men...
Det är ingen film, då,
nej, absolut inte. Det är dessutom en vallax. Det är inte så jäkla noga helt enkelt faktiskt. Ja. Ja, intressant lopp.
Ja, i första anblick så fastnar jag för 10 Woodbank, Magnus och Ljuse.
Utmärkt val.
Vad fastnade du för?
10 Woodbank med Magnus A. Ljuse. Framförallt Jocke Wallin som tränare. Tyckte att han har varit visat riktigt höga kvaliteter. Var ju jättefin när han var fast där på V75 på Axvall. Sen är han tillbaks. Där
Martin.
Så... Martin och Roger som har exakt samma rad fram till sista avdelningen har ju här då Wojtek Wrighthout, eller vad han heter.
Och det är ett stumt P alltså. Wojtek, det som man säger. Wojtek.
Vet inte. Ja. Wojtek.
Ja. Ja, det lät rätt när du sa det i alla fall.
Ja, jag tyckte det lät bra när du sa det. Vi skickar komplimanger till varandra.
Ja, det är
en sån då. Ja, så då bland de här, nu har ju Jonas också i korsdraget där, har ju också gjort en spontan rad, men det har varit så många rader att hålla reda på här nu, så att vi kör på din, min, Martin och Roger. Så att det var 2 10 och 2 1 här alltså. Jag hoppas ju lite extra då på Woodbank som hemmatränare. Jocke Wallin har inte så himla många hästar nu heller, så att det vore ju sjukt roligt om Woodbank kunde ha en bra dag. Han är lite känslig för diverse saker, men har han en bra dag finns det klass för att vinna.
Jag hoppas att procenten står som är de här dagarna.
Vad står den i nu då?
4.
4%, ja, men det är taget.
Kommer inte att slå det på då.
Nej, det är sällan någon som ljuset kör här. Men då går vi vidare till avdelning 5, klass 1. Högst 500 000 är det då när det är klass 1, 1640 auto.
Ja, hopp 7-loppet. 1, That's So Spicy.
The Maradja.
2, All About You.
Oasis B.
3, Farbro Melker.
And Over and Over.
4, Mercury Poco.
Efter Jaraboko, en till.
5, Warrior's Tale.
Raimirchi.
6, Wilson Laylock.
Love You.
7, Melby Yale.
The Ridley Express.
8, Leroy Boko.
Trixton.
9, No Talking You.
Tobin Kronos.
10, Billionaire Face.
Southwind Frank.
11, Great Time Trot.
Walner.
12, Benchmark.
Efter Nuncio. Vad har du att säga här då, Marco? Det var väl betänketid, då kan jag dra övriga först så slipper du vara först den här gången.
Ja, gör det.
Roger och Martin som faktiskt inte drog den här raden gemensamt, men jag kan väl starkt rekommendera dem att göra ett system ihop. Tog 5, Warrior's Tale. Jag fastnade för Melby Jail som jag tycker har imponerat storligen i princip alla starter. Kanske framförallt på Kalmar, nu kommer jag inte ihåg exakt hur då är senast i finalen, men alltid bra. Levererar alltid bra i alla fall. Ja, vad säger du?
Ja, jag förstår att det var kort distans. Jag tänkte på Great Time Trot 11.
Ja, men det var ju till och med hästar som vann från sport 12 över 1640 och 2-1 på Örebro som har jättekort upplopp, så att varför inte?
Ja, vi kör på den.
Uffe och Uffe. Ulf Olsson och Ulf Stenströmer vann ju på Örebro också. För övrigt. De är ju två kompisar som känns som att det går lite extra bra när Ulf Olsson kör oss mot Ulf Stenströmer. Men det har jag absolut noll statistiskt belägg för. På en känsla.
Och efter avdelning 5 kommer?
Oftast avdelning 6 och så även denna lördag.
Magnus dubbel 1.
Och äntligen diamantstoet 2,6 volt har de belönat oss mantorpare med. Inte för att jag hade någon häst som stod bra inne i när det tillägg vid 300 000. Men 3 år i äldre ston, högst 600. Tillägg vid 300 som sagt, 2,6.
Ja, 1. Och det här namnet då? Cersei Jean.
Vad fan, har du inte kollat på Game of Thrones alltså?
Nej, jag har inte det.
Va?
Säger du då?
Jag trodde att jag och Anna var sist alltså, för vi vägrade länge. Det har varit alla mina syskon är totalt fanatiska. Och sen till slut, jag tror det var förra året, så gick jag vill kolla väl då. Tyckte väl egentligen inte så mycket om första avsnittet, men ja, vi kollade till sen när man ju tog fasta sig in till slutet och se. Så du och Karin får ta och kika på, jag rekommenderar det starkt.
1. Cersein.
Det är Up and Quick.
2. Backseat Driver.
Det är SJ's Caviar.
3. Chocolicious.
Victor Joe.
4. Fish Story.
Maradja.
5. Smiley Brodda.
Efter Ridley Express.
6. Smarta Tim.
Make It Happen.
7. Victoria LL.
Efter From Above.
8. I Do Anything For Love.
And Over and Over.
9. Never Too Young.
Orlando Vici.
10. Penthouse.
Nuncio.
11. Power of Vacation.
Dream Vacation.
12. Casabella.
Raimirchi.
13. Milkava.
The Bank.
14. Siva.
Varen.
15. Navy Zone.
Stod efter Jaraboko. Jaha. Här hade vi här har vi tre raka. Jag, Roger och Martin väljer Penthouse, Nuncio, Ruby Trap med Stefan Melander tränar Örjan Kihlström. Kör. Tycker att hon har varit riktigt klassig. Har ju då spår 3 på tillägg här. Nummer 10.
Ja, slår bra om jag ser samma för poddens system. Jag fastnade direkt när, när jag läste listorna på 12. Casabella.
Casabella. Johan Untersteiner. Raja Mirchemer, det är ju inte fiskande, eller? Ja, finns ju jättemånga här. Jag vet inte. Spika i diamantstået brukar ju... Ja, funkar ju såklart ibland. Men generellt sett är det väldigt loppant. Helst gardera dig, men det gör man väl kanske i alla lopp egentligen. Många fina hästar. Vi får gå vidare lite till då det sista loppet på V75. Avdelning 7, silverdivisionen. 2140 auto. Spännande med ett 2140 autolopp, det är ju ruggigt ovanligt. Högst 1,7 miljoner, 125 000 i första pris.
Corazon de B.
SG's Caviar.
2, Declan.
From Above.
3, Run and Cola.
The Bar Hopping.
4, Hipstram.
Muscle Hill.
5, Innovation Love.
The Love You.
6, Dominic Vibb.
Efter Bold Eagle.
7, Special Mayor.
Efter Majestic Sun.
8, Triton.
Tritonsund.
9, Real Scotch.
The Ridley Express.
10, Combat Fighter.
Efter From Above.
11, Game Brodde.
SG's Caviar.
12, Parveny.
Efter Quite Easy. Och här då, i sjunde avdelningen, så skiljer sig alltså Martin och Roger åt. Här väljer Roger Hipstram, Stefan P. Petterssons extremt kapabla springare som har ägnat sig åt väldigt mycket galopp. Men travar den så, if he trots in the start, maybe the rest can go shit themselves, som Peter Andersson skulle ha sagt. Martin går på Real Scotch med Johan Untersteiner som var två på Åby senast, och jag går på Corazon de Bia. Jag tror att han inte riktigt har funkat när det är lite tveksamma banor, så jag tror att Christer och Lulle och Roger kommer att presentera en fantastisk bana på lördag åt dem, och då kommer Corazon de B att visa samma kapacitet som han gjorde annan dagen när han var förkrossande bra på Valla. Den finalen där. Ja, Marco då?
Ja, jag har svårt att välja. Jag väger mellan två stycken. Kanske tre då stycken.
Då tar du ju tre.
Vad sa du?
Då tar du ju Triton så här. Nej.
Dominic Vibb eller Declan, så ja. Även Corazon de Bia är intressant, tycker jag. Men alla är intressanta. Här kommer det krävas många sträckter. Men... Nej, Dominic Vibb satsar först. Det säger 6, Dominic Vibb.
Ja, som tog några korta galopper där i, så att han varit av med ledningen. Det var ju sen tvåan då. Jag vet inte riktigt vad den där galoppen kunde bero på, men det var ju ruskigt mycket galopper där på Halmstad. Kunde vi konstatera. Så det var nog inte helt lätt. Det man kan tänka på är att även om utlagret verkar väldigt bra, så var det som på Eskilstuna. Jag var där och körde igår, och då var banan, alltså det small rejält. Alltså nu var jag ju inte på Halmstad, men på Eskilstuna så var liksom fint utlager, men small rejält. Banan var väldigt hård under, och jag såg sen på någon skylt om alla där att det var ju minusgrader i marken fortfarande. Tror inte att vi har det här, men jag ska ut och harva strax. Det ska vara minusgrader här nu faktiskt. Så att när det är så att det är riktigt hårt under, då får inte hästarna tag i banan på samma sätt. Så att det kan vara en del som skulle vara gynnade av att gå med brodd faktiskt. Det vill man ju inte gärna göra, men blir det lite torrt och samtidigt att det liksom fryser lite grann, då kan det bli svårt för dem att få fäste i banan. Jag skulle tro att det var det som var för Dominic Vibb i lördags, utan att jag egentligen, då killgissar jag ju bara, och jag menar, det här är ju en podd, Mest killar, Kim är ju inte med. Nu i alla fall. Och ja, vi killgissar ju friskt.
Men på lördag blir det fejnbana, så då går det.
Ja, det fixar grabbarna. Det är jag övertygad om.
Tack för idag då, Oskar.
Ja, stort tack själv, Marco. Superschysst att vi kunde ställa upp. Eller vi kunde ställa upp av dig och ställa upp. Och, ja, det var väl schysst av mig med. Så men stort lycka till på lördag. I allra bästa fall så syns vi där. Vi kommer att vara på en loge där med korsdraget troligtvis. Har ni vägarna förbi, hojta gärna till. Annars så önskar vi er bara lycka till med spelet och livet i veckan.
Var det bra? Hej.